Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, du som gjorde Moses ansikte strålande av härligheten från dig, kom och visa dig för oss med hela din fulla glans, så att vi får se vilken härlighet du vill ge oss syndiga människor. Genom Jesus Kristus. Amen. Temat idag är våra ord. Och predikotexten är den som vi läste som episteltext från andra Korintierbrevets tredje kapitel. Texten talar om vårt stora uppdrag. Det som Petrus beskriver med orden att förkunna Guds härliga gärningar. Och Petrus skriver också, om någon talar så ska han tala i enlighet med Guds ord. I början av vår text får vi genast veta den rätta ordningen när vi ska verkställa det här uppdraget. Vi ska inte tro att det är våra kloka tankar och planer som är grunden. Nej, det heter så här. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Dagens tema är våra ord. Men våra ord ska inte vara uppdiktade av oss. Nu tänker jag särskilt på det när vi talar Guds ord till människor. Utan de ska vara ett utflöde just från Guds ord. Allt för ofta är våra ord ett utflöde av våra egna tankar. Som är inspirerade, tyvärr, av Guds fiende allt för mycket. I vår text talas om dödens ämbete. Det talas också om andens ämbete. Och det talas om fördömelsens och rättfärdighetens ämbete. Dödens ämbete är till för att döda våra egna ord och tankar och de gärningar som utgår från dem. Vi ska inom kort se lite närmare på vad de här ämbetena är. Men till att börja med frågar vi, vem har ett sådant ämbete? Vi tänker kanske på dem som förkunnar Guds ord från predikstolar. Ja visst, den som förkunnar Guds ord har på ett särskilt sätt hand om dödens ämbete. Det vill säga, det som dödar vår tilltro till oss själva och framförallt också andens ämbete som ger liv och frid. Men det är inte enbart det ämbetet, det särskilda predikoämbetet som Paulus skriver om här. I sista hand gäller det här alla kristna. Varje kristen har kallats ut från död till liv för att också vara med och förkunna för andra hur det går till att vi blir frälsta från dödens makt. Och det skriver Petrus om, det som jag redan tog ut några ord från, i första Petrusbrevets andra kapitel. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Tänk vilka härliga ord att få tillhöra ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Tänk en sån status. Man kunde kanske tycka att de som ska räknas till en så hög ställning måste vara lite finare än andra, måste vara lite bättre folk. Det är ett privilegium som inte vem som helst kan ha. Men i själva verket lär oss Bibeln att de som kallas till den här gruppen människor är syndare. Där är ju rövaren på korset med. På samma sätt som Petrus som förnekade sin herre och mästare så gruvligt. Och Paulus som var en hedare och förföljde Jesus och hans församling. Och där finns synderskan i fariseens hus som vi anknyter till i vår syndabekännelse. Och Jesus berättade en liknelse att Guds tjänare fick i uppgift att gå ut på gator och gränder, på alla möjliga ställen där det fanns människor, och samla ihop till hans fest alla som de träffar på. Och han ville ha med alla typer av människor, blinda och halta, sådana som var föraktade av människor på den tiden, kanske också idag. Han gjorde inte skillnad på folk, låga såväl som höga, om man ser enligt människors sätt att se. Det är viktigt att vi börjar här, att det inte finns några mänskliga meriter när vi konstaterar vilka som tillhör det konungsliga prästerskapet och det heliga. Heligheten består inte i vad dessa människor har gjort själva, utan den består endast i att Gud av sin kärlek har gjort oss till Guds rikes medborgare. Tack vare den rättfärdighet som Jesus skaffade fram genom sitt heliga liv och sitt oskyldiga lidande och sin död. Det här har ingen människa själv kunnat tänka ut. Det får vara vilka filosofer med fina idéer som helst. Ingen har kunnat tänka ut en sådan väg till Guds himmel, till att bli med i den heliga skaran. Men vår förmåga att förkunna det här, den kommer heller inte av filosofer eller av våra egna tankar. Den kommer från Gud, från hans ord. Och det ska vi också förkunna åt andra. Tänk att Gud vågar anförtro ett sådant uppdrag åt halta och blinda. I andligt avseende. Odugliga tjänare, sådana som vi själva är. Men så gör han. Och han vill också ta dig i sin tjänst. Låt oss se lite närmare nu på några ord i vår text. Tjänare åt ett nytt förbund. Och för att nu ta hela sammanhanget, det är en stund sedan vi hörde det. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. De här sista orden, bokstaven dödar, men anden ger liv, de har ibland missbrukats grovt. Man har läst dem som om det skulle vara en motsättning mellan det skrivna ordet och det andefyllda livet. Men det handlar inte om det, utan det handlar om lagen i motsats till evangeliet. Det är lagen som dödar, medan evangeliet föder liv, trons liv. Bokstaven, det ordet är kopplat till lagens ord som Gud skrev med sitt finger på tavlor av sten och överlämnade till Mose, via Mose till Israels folk. Det står ju där i andra Mosebok om bokstäver som var inristade på stenar. Och den kallas också ett skuldebrev. I Kolosserbrevet 2 står det att Gud har strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. I äldre översättningar stod det handskrift. Och där har vi precis det här, bokstäverna. Det är synonymt med bokstaven, handskriften, eller detta som är skuldebrev. Vad menas du nu då med att bokstaven dödar? Jo, i Romarbrevets 4:e kapitel står det: lagen åstadkommer ju vrede. Vi kan känna det lite ibland, var och en. Om någon kommer och påpekar något som jag har gjort fel, så river det nog till på något sätt. Då blir jag kanske irriterad och rent av arg. Vad har han för rätt att komma och döma mig? Skulle han vara bättre? Särskilt tydligt är det i dagens samhälle att lagen väcker vrede. Rent av våldsam vrede och hat. Så snart någon tar upp Bibelns klara ord om mord på små barn, ofödda barn och sexuell orenhet och tillämpa det på homosexualitet, då väcks ilskan till liv. Då är det ingen hejd på ilskna kommentarer och fördömanden och bitterhet. Det hjälper inte att hänvisa till att vi har det är Bibeln som säger så här. Vreden, den drabbar Bibeln. I vår tid har vi nämligen tappat känslan för Guds fruktan. Man vet inte vad det vill säga att vara rädd för att handla emot Gud och hans ord. Istället är människorna idag snara att heda Gud och skylla honom för allt det onda som orsakas av vår egen synd och ogudaktighet. Men det här har vi ingen rätt att tiga om. Vi ska inte söka en lugnare tillvaro genom att hålla tyst när Guds ord befaller oss att tala. Vi ska inte peka på präster och andra som man tycker kunde uttala sig. Säga att det är deras skyldighet att säga någonting. Visst, vi som är förkunnare har en särskild uppgift att ta till orda. Men varje kristen har detta ämbete att varna och tillrättavisa. Vi sjöng nyss i en psalm. Hjälp oss att ej kallt se och tåla allt. Men när det blir brått att tiga, kom att våra läppar viga och gör rösten varm av din kärleks harm. Lagens uppgift är att döda vår tilltro till våra egna krafter och visa att vi är värda döden om vi inte har något annat hopp än det vi själva kan ordna fram. Och det här väcker vrede. Lagen ska döda vår onda natur, gamla Adam, som av naturen härskar i oss. Lagen ger oss ingen glädje, för den kommer med så hårda krav att vi gör konkurs inför den. Och det är just vad dess syfte är. Den ska döda vår synda natur. Men lagen kan inte ge liv. Om vi kunde leva helt prickfritt, utan att göra en enda synd, utan att tänka en ond tanke, utan att säga ett snett ord, utan att göra någonting som på något vis är fel och bryta mot Guds ord, då kunde lagen ge liv. Men sådana är vi inte. Det är därför vi inleder våra gudstjänster med syndabekännelse. Det finns en annan tjänst som har i uppgift att ge liv. Det är andens tjänst, andens förbund, eller det som vi kallar evangelium. Då lagen pekar mot oss själva kommer evangelium att vända våra blickar bort från oss och vi ska se på Jesus. Evangelium visar oss vad Gud har gjort för oss. Det här är ett nytt förbund. Det visar oss vad som har skett i Kristus när han led döden istället för orättfärdiga. När vi ser på honom får den som har slagits till marken av lagen nytt liv. Nytt hopp. Precis som israeliterna i öknen som hade drabbats av giftormar. De var slagna till marken, de till och med dog. Men när de såg på kopparormen, då fick de liv. Och Jesus säger ju att det här är precis det som han har kommit för att göra. För att var och en som ser på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Nu ser vi att det finns hopp. Det hänger inte på att jag ska uppfylla lagen till punkt och pricka. Lagen har redan blivit uppfylld. Jesus gjorde allt vad lagen krävde i ditt och mitt ställe. Och han tog de överträdelser som du och jag borde ha blivit straffade för. Och nu har vi alla fått i uppgift att döda synden genom att förkunna lagens ord. Så att vi ännu mera får hålla fram Jesus Kristus för våra medmänniskor. För att de ska få nytt liv och nytt hopp. Det här är den skönaste tjänsten. Mycket skönare än lagens ämbete. Och idag har vi stora möjligheter var och en att använda det ämbetet. Det är många som går ut till medmänniskor med att berätta om vad de gör på sin fritid eller skriver bloggar och skriver på Facebook vad man gör och hittar på. Tänk så mycket större uppgift det är att berätta om Jesus i det sammanhanget. Där finns det en uppgift som finns för alla dem som vill använda sådana medier. Men naturligtvis också det gamla vanliga att använda munnen när man träffar folk. Eller sprida litteratur. Det finns många sätt. Vi ska se på ett annat av textens centrala ord. Ämbetet. Det talas om dödens ämbete och andens ämbete. Och också om fördömelsens ämbete i motsats till rättfärdighetens ämbete. Eller det ämbete som fördömer och det ämbete som ger rättfärdighet. Och det står om dödens ämbete att det var inristat med bokstäver på stenar. Och det framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans. Fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Här handlar det också om lag och evangelium, inte om vissa tjänster. Fast en tjänst ligger väldigt nära till hand som man går till grundtexten. Det är inte så att vissa människor innehar dödens ämbete och andra har andens ämbete. Så som man kan säga att en innehar ett prästämbete, en annan ett biskopsämbete, en är lärare, predikant. Vi talar också om domarämbete och andra ämbetsmän. De menar vi sådana som är kallade att tjäna i särskilda uppgifter eller i tjänster. Det var en som hade ett särskilt högt ämbete, Mose. Han fick möta Gud och i vår text så sägs det att det kom hans ansikte att stråla. Även om det var det gamla ämbetet, dödens ämbete. Vi ska läsa det ställe där det talas om det här i Andra Mosebok 34. När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor visste han inte att hans ansiktes hy strålade därför att han hade talat med Herren. Aaron och alla Israels barn såg Mose och se hans ansiktes hy strålade. Och de fruktade för att komma nära honom. Men Mose ropade till dem. Då vände Aaron och menighetens alla hövdingar tillbaka till honom. Och Mose talade till dem. Därefter kom alla Israels barn fram till honom. Och han framhöll för dem allt som Herren hade sagt honom på Sinai berg. När Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet. Men Paulus skriver att den här strålglansen bleknade. Det var inte den rätta glansen. För den rätta glansen kommer av evangeliet, av andens ämbete. Mose hade lagens ämbete som hade sin tid fram till Kristus. Den blev en uppfostrare för Israels barn för att de skulle se att de var syndare. Och de hade också en annan påminnelse om sin synd. Offren som bars fram i templet både morgon och kväll och sen också vid flera andra tillfällen. Om och om igen. Det var en förebild för Jesus Kristus. Men det måste upprepas. För att han som skulle bli det eviga offret hade ännu inte kommit. Och därför måste det ständigt vara en påminnelse om synd. Och en påminnelse om varför Gud kunde förlåta synderna. Därför att han måste sända sin son för att offras. Jesus bar fram det offer som hade evig giltighet. En gång för alla. Dödens ämbete eller bokstaven hade alltså en uppgift för en tid. Har då lagen någon uppgift idag? Jo, på grund av människornas ondska och obenägenhet att tro evangeliet måste lagen döda vår gamla natur så att vi behöver evangeliet. Också när vi har fått se in i evangeliets härlighet behöver vi lagen som en regel som påminner oss om vad Gud vill i våra liv. Men för att leva behöver vi evangelium. Det fanns också med hos Mose, just i offren. De visade att Gud var en förlåtande Gud. Men det är först sen när Jesus har kommit som vi ser hans förlåtande kärlek i all sin rikedom, då kommer härligheten fram i rättfärdighetens ämbete. Och det ämbetet är ett evigt ämbete, för det som han har gjort räcker i evighet. Det ska inte upprepas. Därför är rättfärdighetens ämbete så mycket klarare än fördömelsens ämbete. Fördömelsens ämbete fördömde och bestraffade och öppnade behovet av offer. Det visade att Gud en gång skulle sända Messias, det som han redan lovade på syndafallets dag, för att krossa ormens huvud. Men fram till det skulle offren vara en påminnelse om synd och en löfte om frälsning. Rättfärdighetens ämbete förkunnar att allt nu är färdigt. Det eviga offret har framburits fram, synden är förseglad och en evig rättfärdighet framtagen i ljuset, som Daniel får höra av ängeln enligt Daniel 9. Det som är bakom, färdigt och gjort, är mera värt än ett löfte om något som finns i framtiden som ska komma. Därför är rättfärdighetens ämbete långt större än fördömelsens ämbete. Nu har vi fått det här ämbetet. Var och en, gå och berätta om Jesus för dina medmänniskor. Visa hur härlig evangeliets strålglans är genom att förkunna hans härliga gärningar till liv och salighet för var och en som tror. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.